Vi fortsätter att vara i bön. Helige Ande, vi tackar och lovar dig för att du är mitt ibland oss. Så vi ber att du ska välsigna den här gudstjänsten. Du har redan välsignat den här med lovsång och allt gott. Och jag ber att du ska fortsätta och välsigna Jesus. Jag ber att du ska röra vid våra hjärtan, Herre. Helige Ande, jag ber att du ska på ett särskilt sätt röra vid våra hjärtan så vi blir mottagliga för vad du har att säga, Herre. Du vill uppmuntra oss, du vill upplyfta oss. Du vill att vi ska växa vidare, du vill att vi ska bli Guds människor. Och hela ditt väsen, Helige Ande, är hopp och mildhet och barmhärtighet, kärlek och frid. Glädje och liv, Herre Jesus. Du står för allt det här som vi kallar gott, det står du för, Helige Ande, och du vill röra vid var och en utav oss här. Så därför ber jag, Herre, att du ska stilla våra sinnen. Alla bekymmer och sånt som pockar på, alla vardagliga bekymmer som vi måste göra, allting som ligger framför som vi har varit med om. Helige Ande, vi tar det nu och så bara vi ger det till dig. Så låter vi ingenting störa när du vill tala till oss, Herre Jesus. Ber om din frid, Herre, i den här lokalen. Jag ber om din frid i våra sinnen. Och jag ber att din smörjelse ska vara här och bara röra vid våra liv idag, Herre Jesus. Tala till oss, Helige Ande, precis det som du vill ha sagt idag. Välsigna den här gudstjänsten på ett fantastiskt sätt. Jag ber att om någon är sjuk så ber jag att du ska röra vid dens kropp. Om någon är ledsen så ber jag att du ska röra vid dens kropp. Om någon behöver ett mirakel, Herre, så ber jag att du ska röra vid den människans liv och ge hopp och lösning. För det är så här att ingen som tror på dig ska stå där med skam. De som sätter sin förtröstan på dig kommer du att lösa och välsigna, Herre Jesus. Och vi kommer att ge tid för förbön efter gudstjänsten. Så om Herren pockar på dig nu under gudstjänsten att gå fram för förbön, så gör det. Var lydig och gör det. För han vill beröra ditt liv. I Jesu namn. Amen. Halleluja. Jag ska predika idag ett ämne som har legat mig varmt om hjärtat det sista tiden, och det är för att jag är så stort behov av det där jag befinner mig i livet, och det är vishet. Vishet är en väldigt bra grej, eller hur? Jag ska läsa ett bibelord här alldeles strax, eller det blir nästan ett par kapitel, men vi ska ta det, tror jag, för det är bra. Vishet, kunskap och förstånd vill den heliga ande ge dig och mig. Det är väl jättebra. Ja, det är en bra ha-grej. Alltså jag blir ibland förundrad. Ingen kritik mot någon människa nu. Men om du tittar på kändiseliten i vårt land. Det finns människor som hamnar i de ena såperna och kändisprogrammen och underhållningsprogrammen. Efter det andra, kända människor, hyllade människor runt om i vår värld. Men så fort de öppnar munnen så är det bara ingenting. Total brist på förstånd. En kollega eller en av mina anställda, han brukar kalla sådana människor ordbajsare. Tycker jag är ett jättebra ord. Alltså det bara väller ut dynga ur munnen på dem. Alltså det är ingen substans. Det ena är bara dummare än det andra. Och detta sitter svenska folket och ser upp till. Och hyllar. De tjänar bra med pengar. Och ibland blir jag bara bestört över det. Gud vill inte att du och jag ska vara sån. Han vill att så fort du öppnar munnen så ska vishet komma ut. Och förstånd och kunskap. Och det som jag tycker är så fascinerande med Gud och med ordspråksboken, om vi läser det första kapitlet, så är det att vi ska läsa det så får vi med allt exakt. Vi gör det med en gång faktiskt. När vi ändå har det uppslaget. När vi ändå är på möte, menar jag, då kan vi ju lika gärna läsa Bibeln. Det är ju jättebra. Det står i första Ordspråksboken, vers 1. Ordspråk av Salomo, Davids son, Israels kung. Av dem lär man känna vishet, förmaning och förstå kloka ord. Av dem hämtar man förmaning till vist handlande, till rättfärdighet, rätt och redbarhet. Och här är någonting som har gett mig så mycket tröst genom livet. Det ger enkla människor klokhet. De unga kunskap och omdöme. Den vise hör det och får ökad lärdom, och den förståndige inhämtar visa råd. Av den lär man sig förstå ordspråk och liknelser, de visas ord och deras gåtor. Att frukta Herren är början till kunskap, men vishet och förmaning föraktas av dåliga. Men det jag vill komma till här är, det ger enkla människor klokhet. Alltså det är så här, jag vet inte hur det var med dig, men när jag växte upp, när jag gick i skolan, så var jag inte bland S:en i skolan. Mitt betyg brukar jag säga såg ut som en stryktipstalong. Det var ett kryss, två, kryss, två, två. Nej, så illa var det inte. Men alltså det mycket var att jag var totalt oengagerad. Jag tyckte inte skolan alls var rolig och så vidare. Och det gjorde ju att man missar ju mycket kunskap på det sättet om man inte intresserar sig. Men det som jag har sett genom livet, alltså jag har gjort så mycket dumt genom livet. Men jag ser ju att det har blivit bättre med åren. Tack och lov. Nu får vi se om Nomi håller med mig, det är inte säkert, men jag hoppas hon gör det. Och alltså, vad beror det på? Jo, för att jag har läst Guds ord. Jag tog emot Jesus som 17-åring. Och under resans gång så har det varit prästens lilla kråka. Men det har stabiliserat sig med åren. Och efterhand jag har läst Bibeln och tagit den till mig, för det är viktigt. Det hjälper inte att bara läsa Bibeln, utan du måste absorbera det, du måste ta åt dig det. Så har livet förändrats. Visheten har växt. Och det är inte något som jag kan hålla av vad jag är bra, jag är vis och klok. Utan det är för att jag har tagit till mig. Den vishet jag har är tack vare Guds ord och det jag har tagit till mig. Och att jag har försökt lära mig livets skola. Alltså, nu gjorde jag fel här. Ja, men då tar jag lärdom av det så jag inte gör fel längre fram. Alltså att man lär av det hela. Och det finns människor, om du lyssnar på tv och med radio och så ibland så kommer det människor, de behöver inte vara frälsta, men ibland kommer det människor där, så när de öppnar mun så är det bara sån vishet och kunskap. De delar med sig av erfarenheter, förståndiga människor som har lärt sig på sina misstag och liksom inser att livet är ingen lek utan det är allvar. Såna människor tycker jag är otroligt fascinerande att höra på. Det kan vara politiker. Nu finns det politiker som inte har det. Men det finns politiker som har det. Vishet, kunskap och förstånd. Alltså, det finns vissa politiker när de kommer på tv. Jag stänger av tv för jag orkar bara inte höra på det. Men så finns det vissa när de är på tv som jag sitter och lyssnar. För det här är väldigt intressant. För de vet vad de pratar om. Och sån vill Gud att du och jag ska bli. Han vill ge dig och mig vishet, kunskap och förstånd. Vi ska vara samhällets pelare. Vi som är Guds folk. Det är vi som, det är typ på våra axlar som samhället ska byggas. Det är på våra axlar som regeringen ska vila. Därför behöver vi ha kristna i regeringen. Och vi måste, kära kristna vänner, inte bara vi som sitter i detta rummet utan ni som lyssnar på nätet. Vi måste få tro för att vi kan få en frälst statsminister, finansminister och utrikesminister och majoritet av frälsta ledamöter i riksdagen. Vi måste ha tro för det. Det finns någonting i kristenheten i Sverige som har funnits, som jag har sett under alla år. Nej, men vi, politik ska vi inte hålla på med. Vi ska bara predika Jesus. Nej, det ska vi inte. Vi ska predika Jesus, men vi ska också vara med och forma vårt land och ta ansvar för vårt land. Och hur vi gör det, om någon har kallelse att bli politiker, det vet inte jag. Men vi ska inte förakta det, för om vi struntar i vårt land så får vi problem. Paulus säger, låt oss be för överheten så att vi kan föra ett lugnt och stilla och gudfruktigt liv. Han är jättenoggrann med det. Vi ska be och vi ska välsigna och engagera oss för överheten. För att Guds rike ska kunna ha framgång. På våra axlar ska samhället byggas. Men då måste vi också ha någonting att komma med. Då måste vi vara visa. Det måste vara oss som folk går till Och när de kommer i frågeställningar, hur i hela världen ska jag få ordning på detta? Då ska de tänka på dig och mig. Jag går och frågar han eller hon. Och då är det så här, mina kära vänner. Vi måste sluta prioritera vårt eget. Vi måste söka Guds rike först. Och det fina som Jesus lovar, när vi söker Guds rike först, då ska allt detta andra tillfalla. Så det innebär inte att vi missar någonting. Vi får något så mycket bättre. Men vi vill leva i denna välsignelse. Vi vill vara ett ljus i mörkret i den här världen. Så måste vi bli visa. Vi är visa, men vi måste bli visare. Nu ska jag läsa här Ordspråksboken. Nu får du stå ut lite, för nu blir det en hel del läsning här en stund. Ordspråksboken 2, kapitel 2, vers 1. Min son och dotter, om du tar emot mina ord och gömmer mina bud inom dig, så att du låter ditt öra ta vara på visheten och böjer ditt hjärta till klokheten. Ja, om du ropar. Det står ropar. Ja, ursäkta. Jag bara gör som det står. Ja. Om du ropar efter insikt. Vi stannar lite där. Alltså det innebär någonting du väldigt gärna vill ha, är du desperat efter. Ni skulle hört mig igår när Rooney slog in frisparken på övertid för Manchester United. Kan jag fråga Filip hur jag reagerade då? Jag satt inte still i soffan. Hurra! Utan jag flög upp ur soffan och bara vråla, som jag brukar göra när jag håller på ett lag och det blir mål. Alltså det var någonting som betydde väldigt mycket för mig just då, att de skulle plocka en poäng. Så oanlig jag. Passion. Ropar efter insikt och höjer din röst till att kalla på klokheten. Alltså, Gud, jag kan inte detta. Jag brister här. Ge mig vishet. Ge mig förstånd. Jag måste ha tag på det här. Desperat. Gud, jag kan inte detta. Jag står i en situation i livet. Jag har köpt ett företag som jag inte har en aning om hur det funkar. Så jag har ställt mig in på någonting. Så jag litar helt på min personal. Så ni kan veta att jag säger den här bönen till Gud. Rätt som det. Ge mig vishet, för jag har det inte här. Och jag vet att han kommer att ge mig det. Jag är inte alls bekymrad. Så, men Gud vill ha vårt engagemang. Alltså Gud, ge mig kunskap. Om du söker efter den som efter silver och letar efter den som efter en skatt. Och det vet man ju när man läser såna här upptäcktsresan och när de grävde guld i USA på 1800-talet och så vidare. Alltså folk var som besatta. De skulle bara ha det. De dödade för det. Kom inte och ta min inmutning här, för då skjuter jag dig. Alltså det var en passion och det var en överlåtelse till dig. Jag ska ha det. Rör inte det som är mitt. Om man söker efter vishet, klokhet och förstånd som efter silver och efter en skatt, då ska du förstå Herrens fruktan och finna kunskapen om Gud. Ty det är Herren som ger vishet. Från hans mun kommer kunskap och förstånd. Och de redbara har han visa råd i förvara. Alltså om du hamnar i en sak i livet, alltså du har ingen aning om hur du ska lösa detta, då har Herren visa råd för dig. Visa råd. Han har tips. Han har lösningar. Du behöver inte googla. Du kan gå till Herren. Han har visa råd. En sköld är han för den som lever ostraffligt. Han beskyddar det rättas stigar. Sina frommas väg bevarar han. Då ska du förstå rättfärdighet, rätt redbarhet, de godas alla vägar. Alltså du ska förstå, detta är rättfärdighet. Du ska förstå, detta är rätt, detta är redbart. Och detta är de godas vägar. Du ska förstå vilket som är de ondas vägar. Ty vishet ska komma in i ditt hjärta och kunskap ska bli ljuvlig för din själ. eftertänksamhet ska bevara dig och klokhet ska beskydda dig. Visheten ska rädda dig från det ondas väg, från män som talar det som är förvänt, från den som överger de rätta stigar för att färdas på mörkrets vägar. Vi lever i villolärornas tid. Visheten ska rädda mig från det ondas väg. Och det här är någonting som är jätteviktigt, som jag i vers 11. Eftertänksamhet ska bevara dig. Vi som är Guds folk, vi kan inte svälja allt. Vi kan inte svälja allt som Benny Hinn säger. Han är jättebra, misstag om inte. Han är smord. Men förstår ni vad jag menar? Vi kan inte svälja allt. Eftertänksamhet. För även en gudsman som Benny Hinn kan hamna fel. Eftertänksamhet. Benny Hinn är jättebra. Han är helt rätt. Det var inte så. Jag bara förtydligar det. Det är en gudsman. Det jag vill trycka på är alla kan gå fel. Ja. Ja. Alla kan gå fel. Alla kan hamna fel. Du och jag. Jag kan hamna fel. Jag kan stå där och säga helt fel saker. Låt eftertänksamhet bevara dig. Och klokhet beskydda dig. Från de som gläds åt att göra det onda och fröjdar sig över ondskans förvrängningar. Från de som går på krokiga stigar och vandrar på villovägar. Visheten ska rädda dig från den främmande kvinnan och mannen. Från din nästas hustru eller man som talar hala ord. Från henne som har övergivit sin ungdomsvän och glömt sin Guds förbund. Vi kan stanna där. Alltså, den andligaste av andliga kan frestas till sexuella synder. När du minst anar det kan du slå till. Jag är dålig kristen då. Nej, vi är människor. Och djävulen, han skjuter sina pilar och hittar de pilarna som han tycker passar för olika människor. Men visheten, klokheten och eftertänksamheten kan beskydda oss ifrån detta. Vi ska gå till nästa kapitel här. Ordspråksboken 8 och 1. Och det här tycker jag är ett väldigt, väldigt bra kapitel. Alltså det här trycker på hur viktigt detta är för Gud, det här ämnet. Hör, visheten ropar och förståndet höjer sin röst. Den står uppe på höjderna, vid vägen där stigarna möts, vid portarna in till staden. Vid ingångarna höjer den sitt rop. Till er män vill jag ropa. Och kvinnor, du slipper inte undan heller, kära kvinna. Utan män och kvinnor vill jag ropa. Min röst ska nå ut till människors barn. Lär klokhet, ropar de. Ni oförståndiga, ni dårar, lär förstånd. Det finns alltså hopp för en dåre. För den dummaste och korkmest tröga människa på denna jord, så finns det hopp. Den kan välja att vända sig till visheten och absorbera det och bli vis. Så därför ska vi inte döma människor som är dumma. För vi har också varit dumma en gång och gjort dumma saker. Det finns hopp för även dåren. Lyssna, till om höga ting vill jag tala. För mina läppar kommer vara rätt där. Ja, sanning ska min mun tala. Mina läppar avskyr ogudaktighet. Rättfärdiga är alla min muns ord. I den finns inget falskt förvänt. De är alla sanna för den förståndige. Och rätta för dem som har funnit kunskap. Ta emot min förmaning hellre än silver. Här kommer det igen. Och kunskap hellre än utvald guld. Ty visheten är bättre än pärlor. Inga skatter kan jämföras med den. Jag, visheten, bor tillsammans med klokheten. Jag har kunskap och goda råd. Jag har kunskap och goda råd till dig och mig. Att frukta Herren är att hata det onda. Högfärd, högmod och ett ont leverne och en falsk mun, det hatar jag. Hos mig finns råd och sann insikt.
När du och jag hamnar i situationer i livet där vi verkligen inte vet vad nästa steg är. Det är bara mörkt. Det är ute på havet och vågorna går och det är bara stopp. Du har ingen aning om vad som väntar. Där vill han ge dig råd och sann insikt. Är inte det fantastiskt? Vi kan, för vi människor har en benägenhet att frukta och bekymra oss. Det ligger i vårat väsen, vissa människor mer än andra. Vilken fantastisk nåd det är att vi kan i den situationen bara, nu har jag ingen aning Herre, men du har råd och sann insikt för mig. För han vill aldrig att du och jag ska gå fel. Han kommer aldrig att överge oss om vi förtröstar på honom. Han kommer alltid att backa upp oss. I Romarbrevet står det att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Alltså vi ska inte stå och skämmas. För vi trodde på honom. Han har lovat att hjälpa dig och mig. Om vi ger oss till honom. Om vi ger oss till. Nu kan jag inte Herre längre. Nu är det stopp. Jag är en återvändsgränd. Ge mig råd. Och sann insikt. Vi ska läsa ett annat bibelord som talar om det lite senare här. Och här kommer något som jag tycker är så häftigt. Visheten, förståndet, kunskapen, de som bor tillsammans som jag läste om här, som du och jag har rätt till, som du och jag kan få del av. Genom mig, säger visheten och klokheten, regerar kungar. Stiftar första rätta lagar. Genom mig styr härskare och hövdingar, alla domare på jorden. Alltså det innebär alltså att vi kan få en vishet som är lika stor som de som styr denna världen. Inte de som styr det på fel sätt, men de som styr det klokt och förstånd. Alltså visheten är så hög. Alltså det är obegränsat, visheten och förståndet. Och detta har världens visaste man förresten skrivit, så vi har lite svårt att argumentera emot det. Visheten och klokheten säger, jag älskar dem som älskar mig. Och de som söker mig, de finner mig. Alltså det innebär att det måste vara något aktivt från din och min sida. Vi måste välja. Nu väljer jag att söka dig, helige ande. För det är helige ande, Jesus och Gud som är visheten, kunskapen och förståndet. Nu väljer jag att söka dig. Och när vi gör det så lovar de att om vi älskar dem och söker dem, så ska vi finna dem. Rikedom och ära finns hos mig. Och i kristna sammanhang världen över har det under hur många hundra år som helst varit synd. Pengar, rikedom, usch. Nej, håll oss fattiga för allt i världen så att vi inte förhäver oss. Men då får vi omvända oss där för att visheten säger att rikedom och ära finns hos mig. Alltså är det ju något som vi ska ha del av. Eller hur? Skatter som består och rättfärdighet. Min frukt är bättre än guld. Jag finaste guld. Det jag ger är bättre än utvalt silver. Jag vandrar på rättfärdighetens väg. Mitt på de rätta stigar. För att ge rikedom i arv åt den som älskar mig och fylla på deras förråd. Så om du och jag har brist i våra förråd så vill han fylla på det. Om vi är fattiga så vill han ge oss rikedom. För att han älskar oss och för att vi ska kunna välsigna andra. Har inte vi medel, har inte vi pengar och rikedom, hur ska vi kunna hjälpa dem som inte har? Guds folk ska vara rika, säger Guds ord. Så förvänta dig rikedom. Inte för att du ska, jag vill ha ett hus på 300 kvadrat och 10 bilar och jag vill ha ett flygplan. Inte det där. Utan det kan du väl ha om du vill. Om det är liksom Guds vilja och han öppnar de dörrarna. Men inte det. Utan det är överflöd av av välsignelser från Gud. Dels för att vi ska må bra, för att vi är hans älskade barn. Vi vill ju välsigna våra barn, eller hur? Vi vill bara ge dem allt som finns, för vi älskar dem så mycket. Samma relation har Gud till dig och mig. Men också för att kunna hjälpa dem som inte har. För att kunna pumpa in miljoners miljoner i fattiga länder, i länder som har det svårt. Det vill Gud. Det är därför Gud vill att vi ska ha detta överflödet. Tänk Bill Gates. Nu tror jag inte han är frälst. Det vet jag inte. Men tänk så mycket gott han har gjort med sina pengar. Han har pumpat in miljarder i fattiga länder, i vaccinationer och i utbildning. Gud välsigne den mannen. Han har inte bara roffat åt sig all själv, utan han bara ger bort. Bara satsar pengar och ger tillbaka. Sån vill Gud att du och jag ska vara. Han som uppfann Lego, han levde av 1% och gav bort 99% utav allt han tjänade. Och jag tror inte han åt som, alltså fattigt. Han åt inte nudlar för att överleva på den procenten. Jag tror den var rätt så bra. Tror jag. Men alltså Gud, vi vill öppna våra sinnen. Visheten vill öppna våra sinnen. Herren ägde mig redan vid begynnelsen av sin väg. Före sina gärningar i urtiden, av evighet är jag insatt. För begynnelsen innan jorden fanns, innan djupen blev till föddes jag, innan källorna flödade av vatten, när bergens grund ännu inte var lagd och inga höjder fanns, då föddes jag, innan han gjort land och fält och jordens första stoft. När han beredde himlen var jag där, när han välde en sfär över djupen, när han fäste skyarna i höjden och djupet källor bröt fram i kraft, när han satte en gräns för havet och vatten stannade där han befallt, när han la jordens grund, då var jag verksam vid hans sida, säger visheten. Jag var hans glädje dag efter dag. Alltid jublade inför honom. Jag jublade över hans värld. Jag gladdes över människorna. Så lyssna nu mina barn. Saliga är det som håller sig till mina vägar. Visheten, kunskapen, återigen som talar. Hör min förmaning och bli visa. Förkasta den inte. Saliga är den människa som hör mig. Som dag efter dag vakar vid mina dörrar och håller vakt vid mina dörrposter. Ty den som finner mig, säger visheten och kunskapen, finner livet och från nåd från Herren. Men den som syndar mot mig skadar sin själ. Och det som hatar mig älskar döden. Alltså du och jag kan välja att bara successivt säga nej, jag vill inte lyssna. Jag förstår att det är förståndigt, men nej, jag vill gå den väg jag alltid har gått. För det tycker jag är roligt. Och då stänger vi välsignelsekranen och då kommer det inte att gå oss väl. Men om vi dag efter dag vakar vid vishetens dörr, hungrar och törstar för att lära oss mer, höra, vad är det för något idag? Då kommer vi att finna livet, står det. Om man tittar på livets cykel så där. Nu är jag i medelåldern. När jag var ungare, 20-årsåldern där, så var jag full av idéer. Alltså, man kan ju höra, det är så häftigt att höra när ungdomar sitter och pratar. För det finns liksom inga filter och det finns inga gränser. Utan det bara sprudlar, man kan göra det. Och jag kommer ihåg när vi var i den åldern, jag och Martin och Maria och Nomi och ja, som var det. När vi satt och spekulerade och fantiserade om olika saker. Det fanns ingen hejd på det. Och det, så ska det vara. I den åldern så ska det vara så. Det ska vara liksom bara sådär. För det är då man formas i livet. Och ungdomlig entusiasm är jättebra för medelålders och äldre. Men om det fortsätter när du är 44 så blir det lite jobbigt, va? För när man är 44 så har man förhoppningsvis blivit lite visare än när man var 20. Och man inser att det var väldigt kul och många grejer var rätt. Men vissa saker var ju helt bajväst. Det har jag lärt mig nu. Så därför måste, alltså en människa som lever kvar i 20-årsåldern när den är 44, den tappar du total respekt för, utan det är bara, ja, det är roligt så. Men det är ju ingen människa du liksom kan bygga någonting på. Eller hur? Utan du måste mogna. Man måste liksom låta visheten växa och Varför? Jo, för att vi ska kunna forma 20-åringarna och lära dem att ja, men det är bra med entusiasm och det är bra att ha stora drömmar och stora tankar, men det måste kanaliseras för att det ska bli effektivt. För vissa saker är bara drömmar. Sen så hamnar man i min ålder då, mitt i livet med barn och familj och jobb och allting som pockar på och som suger kraft, som måste vara. Alltså man måste jobba. Gud har kallat oss att jobba i vårt anletes svett. Alltså det är inte det. Då kan man bli lite trött. Sådär. Och så är det möte också. Nej, jag har jobbat så mycket så jag bara orkar inte. Alltså, orkar inte gå på möte idag. För jag är så trött, va. Jättetrött är jag. Jag tittar på Gardsen istället. Då har jag ju fått min beskärda del. Det är nästa dike, medelåldersdiket. Du kommer hem och jag ska säga, jag tycker det är så skönt när jag kommer hem och sätta mig framför tvn. Ja, det är så bara underbart. Och det är väl inget fel i det. Men om det ersätter att jag sätter mig vid Jesu fötter och blir fylld av hans kraft och klarsynthet och den heliga andes flöde och att det får förnya mig, så blir det jättefel. Vissa älskar att sätta sig framför Facebook. Har du sett den? Ser man var den går idag. Idag när du är ute och går, så när du tittar på folk så går alla så här. Var de än sitter och står så. Det är det nya. Många tycker det. Jag säger inte att det är fel med Facebook. Absolut inte. Men om det ersätter min stund med Jesus varje dag, då är det fel. Då fylls vi av unkna källor. Då kan inte Guds ande liksom förnya oss. Så därför, vi som är mitt i livet, disciplinera dig att ta en stund varje dag med Jesus för att lyssna in visheten. För det finns alltid någonting nytt hos Gud. Alltid någonting nytt. Det finns alltid Gud, hela hans väsen är förnyelse. Ta dig tid och lyssna in visheten och klokheten som säger, kanske titta inte på Facebook nu, bara läs den boken där istället, eller bara sitt stilla med mig, eller ja, vad han nu säger, så att du känner att du blir vederkvickt och fyllt. Sen har jag hört då människor som hamnar runt 70-80 års åldern, då har man massa livserfarenhet, och jag tycker det är jätteintressant att sitta och lyssna på människor i den åldern på allt de har varit med om. Det är otroligt fascinerande och väldigt, väldigt viktigt för medelåldersgenerationen och den yngre generationen att lyssna på de äldre. Jag vet min morfar, jag kunde sitta i timmar och prata med honom. Tyckte det var jätteintressant när han berättade alla sina erfarenheter från arbetslivet och såna här saker. Otroligt intressant. Faran i den åldern, nu är jag inte där än, men jag kan misstänka, är att nej, men du vet, på min tid så var det så här. Ja, men alltså, nej, så kan vi inte göra, för så har vi aldrig gjort. På min tid gjorde man så. Det tror jag är en fara i den generationen, för då stänger man dörren för. Ja, men Gud, det är ju inte färdigt än. Det är ju inte färdigt förrän jag går in i himlen. Det finns ju mer. En palm bär mest frukt precis innan den dör. Precis innan den liksom ger upp, då är det mest frukt som den har i sitt palmoliv. Mest frukt. Alltså, hela livet, det jag vill säga är unga, medelålders, äldre. Vi måste hela livet vara öppna för visheten, förståndet, kunskapen, heligande. Jag vill inte stagnera. Jag vill inte nöja mig. Jag vill uppleva mer. Jag vill vandra i den här strömmen varje dag och flöda i din kraft för att kunna välsigna andra, men för att också få del av det som du har för mig. Och det är särskilt viktigt i den tidsålder vi lever. Det är så mycket röster. Det bara kommer från höger och vänster. Det är bara att titta på nu Trump borta i USA. Alla medier bara så här. Och då blir jag tvärtom. Då måste det ju vara något bra med karln. om hela mediaetablissemanget i hela världen bara, då måste det ju vara något bra. Eller? Hur känner jag? Alltså, sen är han en oborstad typ, absolut. Men det är det jag menar är. Vad vet vi om vad Gud ville med Donald Trump? Om vi nu bara tar han som exempel. Det har vi ingen aning om. Vi kan tycka både det ena och det andra. Men här kommer det att lyssna. Vad säger den heliga ande? Vad säger den heliga ande om massa saker? Alltså om du tittar ta bara de kristna kanalerna. Det är massa olika budskap hela tiden. Väldigt mycket bra. Men mitt i allt detta bra så måste vi höra heliga ande. Vad säger du här? Det kan vara, du har sett situationer i livet, man kan ha varit på förkunnelse och sådär, eller olika predikanter som har varit helt rätt. Men jag bara känner, det här är inte till mig just nu där jag är i livet. Och då hade jag många gånger dåligt samvete, för alla andra grät som barn runt mig och jag gjorde det inte. Jag kände bara, nej men detta är, jag är på en, det här gäller inte mig just nu. Sen kan det ha varit perioder jag har suttit och grätit ensam och alla andra är glada för att just då talade någonting till mig. Men det jag menar är att då har jag haft dåligt samvete för att jag är nog inte, jag hör nog inte riktigt bra. För alla andra känner ju sig jättevälsignade. Men inte jag. Och då blir man, det är så lätt att följa gruppen. Det är så lätt att följa strömmen. Alltså nu går vi åt det hållet. Och så går alla åt det hållet. Och nu går vi åt det hållet. Och Paulus varnar för det. Alltså lär dig att känna igen Guds ande. Så att du inte kastas hit och dit av varje vindkast i läran. Utan helig ande, vilken väg ska jag gå? Vilken väg har du för mig? Och det är särskilt viktigt i den här tiden där det är så mycket röster, så mycket larm hela tiden. Alltså, om man bara tittar på nyheterna så är det ju larm. Och har de inget larm att skriva så hittar de något larm som hände för flera år sedan bara för att det ska liksom bli något exceptionellt. Alltså det är en sån triggning hos media för att sälja, sälja, sälja. Så vi som kristna måste vara oerhört försiktiga med när vi lägger våra domar i samhället. Både politiskt, i kristna sammanhang. Alltså, vet du inte, håll tyst då. Sitt inte och spekulera, utan vet du inte om en sak som kan vara jätte, alltså folk kanske är hysteriska över olika saker. Vet du inte vad Guds ande säger i den situationen? Säg inget. Och om du vet vad den heliga ande säger, även om det är tvärt emot vad alla andra säger, så säg det. Säg det, var ett ljus i mörkret, var en profet röst i ditt sammanhang. Säg det. Nej men jag tror ni har fel. Frimodig, säg det. Gud behöver människor som går åt andra hållet. Särskilt i våran tid. I Romarbrevet 12, nu ska vi se. Nej, Jakob 1 och 5 ska vi gå till. Och där står det så här. Om någon av er brister i visdom skall han be till Gud, som ger villigt och utan förebråelser, och han ska få den. Men han ska be i tro utan att tvivla. Alltså, du har säkert varit med om det också. Man är i en situation och det är så bekymmersamt och så besvärligt. Och så vet du, för du har blivit lärd dig, att du ska be till Gud. Och du ber till Gud, men du har fortfarande huvudet inriktat på hur ska jag lösa detta. Eller hur? Är det bara jag? Nej, det tror jag inte. Alla har vi varit med om det. Men i det läget, som Bibeln säger, be i tro utan att tvivla. Så när vi hamnar i den situationen, då måste vi stanna upp och bara invänta Guds visdom. Gör ingenting förrän du vet. Vänta. Det är inget farligt att vänta. Ja, men jag måste ha svar nu. Ja, i Sverige och västvärlden är det så. Vi måste ha svar nu. McDonalds, nu! Nu ska jag ha hamburgaren. Nej, vänta. Vänta in svaret. Kristendomen, det kristna livet, visdom, klokhet och förstånd beställs inte på webbshoppen och kommer dagen efter med DHL. Det är tid, det är år, det är timmar i bön, i att läsa Guds ord och att göra, att leva. Det är då det blir starkt, det är då det blir pondus. Alltså snabba klipp, snabba effekter, sånt där. I vissa sammanhang, det är klart det måste gå fort i vissa sammanhang, absolut. Men alltså allt som har kvalitet har tagit tid. En möbel som har gjorts för hand med omsorg, med lim och träplugg och kniv och sandpapper är värt mycket, mycket mer än en IKEA-möbel som bara smälls ihop så här och kommer i en låda. Det är en helt annan klass. Helt annan klass. Det tar tid att bli en Guds människa. Men vi måste ha fokus på det. Och jag ska avsluta med en grej som jag läste i Världen idag som jag tyckte var väldigt, väldigt intressant. Det är Joakim Lundqvist som berättar här. Ska jag avsluta med det. Året var 1945. Och tre unga män var på väg ut i tjänst för Gud. De var alla bara i tidiga 20-årsåldern. Men två av de tre var redan mycket välkända predikanter. Chuck Templeton och Bron Clifford predikade med eld och passion. En universitetsrektor kallade Templeton efter att ha hört honom predika för en folkskara på flera tusen. Den mest begåvade unga predikanten i hela USA. 1946 publicerade de Evangelikalas riksförbund en artikel om de mest inflytelserika kristna tjänsterna i dåtidens Amerika. Templeton, då evangelist inom Youth for Christ, lyftes skyhögt i artikeln. Alla var också överens om att Bron Clifford skulle komma att påverka hela den amerikanska kristenheten. När Clifford predikade för studenterna vid Baylor University blev rektorn så gripen att han av hans förkunnelse att han beordrade att man skulle stänga av klockorna som ringde till rast. Inget skulle få avbryta Cliffords förkunnelse. Redan vid 25 års ålder hade Clifford berört fler liv, påverkat fler ledare och slagit fler publikrekord än någon annan predikant i samma ålder gjort någon gång i USAs historia. Inflytelserika kristna ledare uttryckte sin stora beundran och till och med Hollywood erbjöd honom en central roll i en stor filmproduktion. Både Templeton och Clifford startade oerhört starkt, men under 1950-talet lämnade Templeton tjänsten och satsade istället på en bana som radio- och tv-kommentator. Karriär och pengar tog över som livspassion och några år senare hade han lämnat hela den kristna tron bakom sig. Cliffords berättelse är ännu mer tragisk. 1954 lämnade han sin fru och sina två barn som hade Downs syndrom, barnen då. Det dolda alkoholmissbruket hade förstört hans liv inifrån. Bara 9 år efter att ha varit USAs mest eftertraktade predikant hittades Clifford död på ett slitet hotellrum utanför Texas. Vem var då den tredje evangelisten? Han hette Billy Graham. Samtidigt som Templeton och Clifford levde i ruset av snabb framgång var Graham upptagen med att bygga Jesus-centrerade rutiner och staka ut tydliga gränser för sitt personliga liv. Han etablerade mentorsrelationer till gudsmän som gått före och lärde sig leva ett liv i helgelse. Det noggranna grundarbetet skulle bli garanten för hans livslånga tjänst för Gud och för den respekt han har ännu idag vid 98 års ålder över hela världen. Alltså, det gäller för dig och mig att absorbera visheten, kunskapen och förståndet för att bygga starka, gudfruktiga rutiner i våra liv så att det håller hela vägen hem. Det här snabba, upp som en sol och ner som en pannkaka finns det, är farligt. Alltså vi vill se resultat, vi vill se saker att hända, vi vill att det ska vara stort och mäktigt. Jag älskar stort och mäktigt, jag tycker det är jättekul. Hus, alltså stora hus och stora saker, det, jag gillar det. Alltid, det har alltid tilltalat mig. Alltså. Men om det går för fort så är det väldigt stor risk att det rasar någonstans. Men om man bygger sitt liv, man går igenom stormarna, man går igenom och kommer ut starkare hela tiden, då kan du bygga något stort och vackert som består. Så låt oss anamma visheten och klokheten. Att vi från och med idag på ett nytt sätt, varje dag, Herre, jag brister i vishet. Ge mig vishet och kunskap och förstånd. Hjälp mig att vandra på dina vägar så som du har tänkt. Hjälp mig att vara rätt. Hjälp mig att se det jag måste omvända mig ifrån. Där jag är bedövad i min själ och ande. Herre, lös upp det så att jag kan ta bort det. Att jag kan bli vis där och klok där. Och bygga någonting som håller hela vägen in i himlen och som kan lämna, som jag kan lämna efter mig till de som kommer efter. I Jesu namn, amen. Helige Ande, jag ber dig att du ska röra vid våra hjärtan. Jag ber dig att du ska, vi ger våra liv till dig, Herre Jesus, och det är så jättelätt att göra på ett möte i den här atmosfären och så. Men Herre, jag ber att även i vardagen, när det är som mest stressigt, man är trött, man är hungrig, det är bara besvärligt, att Helige Ande lär oss att även där vända oss till dig och höra och göra det du säger. Helige Ande, jag ber för våra och en av oss som är här och var och en som kommer att lyssna på detta bandet. Jag ber Herre att vi ska få skapat en rutin i våra liv där vi söker visheten och klokheten och förståndet på ett sätt som aldrig förr. Att vi hungrar och törstar efter. Att vi söker efter dig som efter en skatt. Som efter guld och silver. Alltså det här som saker som vi kämpar så mycket för i livet för att nå. Att tjäna mer pengar och få det bättre helt enkelt. Att vi har samma drivkraft Herre för att bli visare och klokare. Att lära känna dig Herre Jesus. Jag ber att du ska göra oss som är ditt folk till samhällets stöttepelare, Herre Jesus. Välsigna var och en som är här inne, Herre. Och du vet var och ens behov. Och nu är det så här att vill du ha förbön så finns det möjlighet här nu att få det. Och vi ber för precis vad som helst. Så den möjligheten finns. Det kan vara att du behöver bli hela. Det kan vara att du behöver ett bönesvar. Det kan vara att du sitter i en omöjlig situation och du måste bara ut ur den. Och du vet inte hur. Möjligheten finns. Jag känner att vi ska be för Mohammed. Känner jag. Could you please come forth? Vi vet inte vad Herren har för planer för Mohammed. Men vi vet att de är bra. We don't know God's plans for you, but we know they are good. He wants to give you a marvelous life. He wants to help you in that situation you are in a miraculous way. Mm. Så vi ber för Mohammed. Och är det någon mer som vill vara med här så... Helige Ande, vi prisar dig.
Prisar och lovar dig. Shoro kora bara dessa kavare dinde. Jesus Kristus. Jesus. Jesus. Helige Ande. heliga ande. Sofra bara dessa kapredi sikibredi sikibredi.